Borstbinderi är ett traditionellt synskadeyrke. Sven Salin ifrån Medelpad intervjuas här i ett radioprogram från 1979 av Ingmar Stark om sitt yrke.
Ja, god middag och välkommen Sven Salin.
Ja, jag får tacka så mycket för inbjudan.
Ja.
Vad trevligt att komma hit.
Ja, borstbindare, det är ju inte ett yrke som det finns gott om utövare av.
Jo då, vi kan säga att vi har 400-500 i Sverige.
Jo, men det är ju en ganska liten yrkeskår i alla fall.
Ja, det är inte så många, men åtminstone tidigare har det varit ett stort antal, fast det börjar ju minska av eftersom nu.
Och borstbindare, det blir man, eller blev man rättare sagt, en gång i tiden, därför att det var ett av de få yrken som stod till buds om man blev synskadad.
Ja, det var ju så att när jag varit synskadad, om man säger före innan jag varit synskadad, då arbetade jag ju som frisörbiträde. Men då fick jag ju en ögonskadad, och som gjorde att jag måste avbryta det jobbet. Och efter några års vistelse på sjukhus, då jag förlorade syn eftersom, så måste jag ju söka att få ett jobb. Och då var det ju inget annat än att sökas till Kristinehamn, till blindskolan där. Och där utbildas jag då till borstbindare. Och det var 1927 som jag började då.
Ja, du är 69 år fyllda nu.
Ja, jag har fyllt 70 egentligen.
70 till och med.
Ja.
Och 1927 sa du, då du blev synskadad, då var du bara 15 år gammal.
Ja, det gick ju till så att det var en grabb som kastade en glasskärva i ögat på mig. Och höger ögat vart ju då skadat. Och jag måste då in på sjukhus här i Sundsvall. Och här fanns det då, det var 1924, det fanns ju inga ögonspecialister, utan jag fick ligga där för länge med det här skadade ögat. Och följden blev den att skadan gick på det vänstra ögat också. Och när läkarna upptäckte det, då måste de ju skicka mig till Stockholm, till specialister där. Men när jag kom ner till Stockholm så sa de att ja, här skulle jag vara för 3 veckor sedan. För att nu har skadan gått över på andra ögat. Det blir en inflammation som sprider sig till det friska ögat om inte man kommer under riktig behandling från början.
Det är många, många, många år sedan det här nu, men om man är 15 år och man ska börja, hela livet leker, hur känner man då?
Ja, det är klart att första tiden så är det ju tragiskt. Man vet inte vad man ska tro om framtiden alltså. För att när man är ung och förlorar syn, då är det ju, måste ju varje människa förstå att det är besvärligt. Men människan är ju så att hon anpassar sig, och det fick även jag göra. Det gick så småningom, syn försvann ju inte alldeles på en gång, utan det gick ju successivt kan man säga.
Sven Salin, 1927 alltså, då hamnar du där i Kristinehamn. Och då hamnar du bland, ska jag kalla det olycksbröder, olyckssystern. Det var en blindskola det här alltså.
Ja, det var en blindskola. Så vi hade ju samma skala allihop kan man säga. Vi var ju synskalade.
Gick det lättare att försöka skapa sig en framtid i och med att ni hade alla samma problem?
Jo, det är klart att när vi kom dit så var det ju, elever från alla Sveriges håll och kanter kan man säga. Och en del var ju deppade och kom ju från ensamheten. Och när man kommer tillsammans så där, så blir det naturligtvis att man kan hjälpa varann på många sätt. Man är ju i samma båt kan man säga, och man får ju finna sig i sitt öde. Men i regel så vart man ju väldigt goda kamrater, och det gick ju väldigt bra att kom överens med varandra. Och man hjälpte varandra så gott man kunde. Jag såg ju lite på den tiden. Och jag kunde ju hjälpa många blinda kamrater som inte såg någonting. Och man fick ju regler. Vi bodde ut på stan då, inackorderade i familjer. Och det var ju en bit att gå. Men då fick man ju hjälpa varandra. Och det tog inte lång tid för att många synskadade som inte hade kunnat gå tvärs över gårdsplan, de kunde ju börja på gå själv på stan. Och på så vis så var de ju mera rofyllda och tillfredsställda med sin tillvaro. Arbetet, det gjorde ju att man var ju mera levnadsglad egentligen. Man såg att det var en mening att leva vidare.
För du, 1927, du hamnade där i Kristinehamn på skolan. Men det fanns inte mycket att välja på den tiden. Antingen blev man borstbindare eller också blev man korgmakare.
Ja, det var ju så att på den här skolan i Kristinehamn, där var det, som jag sa tidigare, folk från alla håll och kanter. Det var ju mycket stockholmare där. Och när vi slutade skolan där, alltså, då hade stockholmarna den chansen att få börja jobba i Stockholm på det blindas föreningsverkstad som låg på Majorsgatan. Vi hade en stor verkstad och där fick regel stockholmarna jobb där. Så att de fick en tryggare inkomst, kan man säga, på en gång, de som var placerade. Och jag tänkte söka också till Stockholm, men det var fullbelagt det, så att genom att jag var från landsorten då så fick jag inte komma in där.
Men ni hade en organisationsform redan på den tiden?
Ja, det fanns ju det blindas förening och verkstaden där. Så att den var ju, det blindas förening bildades ju ganska tidigt. Men när det gällde för oss hantverkare som kom ut på landsbygden, då var det ju ingenting organiserat. Det skulle ju komma långt senare. Utan då var det, om jag får gå på den linjen, när jag slutade skolan alltså och kom hem till Sundsvall, då var det ju bara att försöka sätta igång och få tag i en liten verkstad och börja på jobba. Och det fick man ju sköta på egen hand.
Du hade inget stöd alls då?
Ja, det fanns en organisation här i Sundsvall som heter De Blindas Vänner. Och de kunde hjälpa till så att man kunde få hyra en lokal eller någonting. De hyrde faktiskt en liten verkstad åt mig första tiden. Men sedermera då så byggde jag en liten verkstad på min fars tomt. Och där satt jag igång då och jobbade. Vi var förresten två stycken från Sundsvall som vi slog oss i lag då första tiden. Men då visade det sig att det var ju så dåliga utkomstmöjligheter så att den här grabben, min kompis alltså, han öppnade kioskrörelse istället. Och jag fortsatte med borstbinderi. Så var det med det. Men då var det ju naturligtvis, visst kunde vi arbeta och sätta igång och tillverka, men frågan var ju den att det var ju ingen som köpte upp det vi gjorde.
Var det ingen som köpte det?
Nej, utan man måste ut och bjuda ut varorna. Så att första tiden då när jag arbetade så fick vi göra upp ett litet borstlag och så fick man ge sig väg ut och sälja i kåkarna, som man säger.
Var det lätt då att sälja?
Ja, det var ganska svårt för att det var ju på 30-talet och folk hade ganska dåligt ställt på den tiden. Det var ju arbetslöshet även då, ungefär som det är nu. Så att visst gick det att sälja. Det var ju ingenting om man satt hemma, men kom man ut så var det i alla fall något. Sen försökte jag övergå på att sälja direkt till grossister. Men det var ju dåliga priser och stor konkurrens, för det fanns mycket borstfabriker på den tiden som redan var inarbetade då på platsen.
Sven Salin, hur många borstar har du gjort i dina dagar?
Ja, de kan man nog inte räkna. För att det är otaliga borstar, för att det finns så många olika typer av borstar, så att det är inte bara en sort, utan det är hundratals sorter, kan man säga.
Men du har klarat det ekonomiskt i alla fall genom årens lopp.
Ja, det har gott skapligt i alla fall, det måste jag säga. Men då var det att på 30-talet då när jag började med borstbinderi, då var det väldigt dåligt. Och då öppnade jag kioskrörelse. Så jag började faktiskt min kioskrörelse då för att komplettera borstbinderiet. För att man hade ju inga sociala stöd på något sätt. Det enda vi hade då, det var 1934-35, då fick vi första blindhetsersättningen. Den var på 500 kronor.
Vad innebär, var det ett kommunalt stöd?
Alltså? Ja, det var statligt stöd. Det var en statlig ersättning. Och det gjorde faktiskt att man, då kunde man ju hyra sin lägenhet. Och visa att man kunde betala hyran. Jag hyrde då lägenhet 1933. Jag gifte mig 33 förresten. Och då betalade vi 25 kronor i månaden. För ett rum och kök. Men då fick man ju hålla vedbrand själv. Det fanns ju ingen värmeanordning. Utan det var ju, flesta lägenheterna då så var ju faktiskt oeldade. På så sätt att man hade spis, järnspis och sådana kaminer i rummet då.
Hur kom det sig att man brydde sig så lite om de blinda förr i tiden?
Ja, jag vet inte vad det berodde på, men det kom i alla fall igång 35, så att då började väl utvecklingen. Inte bara för blinda, utan det var ju för många andra människor också. Så det var förbättrat.
Så nu tycker du att det är ganska bra? Kanske riktigt bra till och med?
Ja, det är ju det att vi säger att en människa kan ju inte försörjas på att sitta och dra borstar. Om inte hon kan komplettera på något sätt. Antingen driva som mera affär, alltså har kompletterat själva lagret. Så att man kan, man måste köpa upp varor från annat håll. Från andra blir. Jag gör så att jag köper upp borstar av andra blinda som sitter och arbetar. Och på så vis så kan jag få större omsättning. Men att sitta enbart och arbeta, i synnerhet nu när det är så dyra tider, det går inte.
Under årens lopp så har det väl hänt en hel del med materialet också. När du började, då fanns det ju inte nylon, utan då var det tak.
Ja, det, om man säger så här, man ska gå över till materialen, alltså borstmaterial är ganska internationellt. För det enda materialet vi har i Sverige så är tagel. Sen kommer det ju från olika världsdelar. Vi kommer från, roten till exempel kommer från Mexiko, fibern kommer från Mexiko och Bahia Piazzava kommer från Sydamerika och andra Piazzava-material kommer bort från Ceylon och Indien. Så att det är väldigt beroende av importen. Så under det här sista världskriget nu som var, så var det väldigt smått om materialer. Och då börjar man att komma fram med det här nylonmaterialerna egentligen. Som har ökat ut sig väldigt på senare tid. Men det är också ett material som inte tillverkas i Sverige. Så det kommer ju regel från England och Italien.
69-70 år fyllda till och med. Men du pensionerar inte alls.
Nej, jag måste ju fortsätta och hålla på med någonting. För att man måste ju ha någonting för händerna att hålla på med i alla fall.
Hör du, människor i omgivningen, tar de hänsyn till att du är blind? Hjälper de dig eller får du hjälpa dem?
Ja, det är klart att visst tar de hänsyn. Men folk i allmänhet så är väldigt hjälpsamma och till möteskående. Men det händer ibland att man kan få hjälpa någon annan och åtminstone visa vägen. För det har hänt ofta att jag har gått till Sundsvall här och haft en obekant person med mig som jag har fått visa vägen till olika affärer. Och, för jag känner ju till varenda gata i stan här.
Ja, får man någon slags inbyggd radar om man inte ser? Räknar man stegen eller hur gör man?
Ja, inte räknar man stegen för att då skulle man komma av sig alldeles. För då får man tänka på det att man ska räkna också. Utan man får nog mest lyssna och känna på lukten många gånger. Man kan gå förbi olika affärer där man känner att det är en färghandel och en skoaffär. Och det märker man så väl. Men jag vet en gång när jag var på stan och skulle över en gata, då kom det, jag stod vid gatan där vid en övergångsställe. Och då kom det en fru fram och ställde sig bredvid mig och så säger hon, ursäkta, men kan jag få sällskap med henne över gatan? Ja, det går ju bra, sa jag. Och nu var det märkt att på den tiden hade man ingen vit käpp, utan man hade en vanlig käpp bara, som många andra människor hade. Och när vi står där och jag står och lyssnar så funderar jag på om man ska kunna gå. Men då säger hon, ja, jag tror nästan att jag kan gå nu, säger hon. Ja, då går det då, sa jag. Och jag sakar över gatan. Och när jag kommer över på andra sidan så säger hon, ja, det är så att jag ser så dåligt, alltså, så jag törs inte ge mig väg utan vidare. Och tack så mycket. Ja, sa jag, det är inte så gott när man ser dåligt.
Hon fick aldrig reda på att inte du såg någonting.
Nej, jag vill inte liksom bedrövarna på det vis. Ja. Hon fick väl ha den där känslan ändå.
Men den vita käppen, alltså, den gör att folk tar hänsyn.
Ja, den är officiell nu, så att den används ju allmänt nu. Och numera så utbildas de med käppteknik i skolorna.
Du pratade förut om fritid, man måste ha någon meningsfull sysselsättning och du jobbar mest. Men du är ganska mycket ute, jag vet att du är fina på att åka skidor till exempel.
Jo då, jag skulle egentligen ha varit nere på Stavgården nu och skidor, men då kom lite annat med. Men jag bara fick en liten förkylning och jag trodde inte ge mig väg ut i den här kylan som var. Men annars så skulle jag nog vara där och skidor med kamraterna som är där nere nu. Jag förstår att de sitter och lyssnar nu överallt där. Mm. Hoppas att de har bra skidföre.
Andra sådana här fritidssysselsättningar, alltså rena motionssysselsättningarna, vad är det för någonting som du kan...
Ja, det kan ju vara promenader. Jag tycker mycket om skogspromenader. Gå i skog och mark. Och det är också ganska lättsamt att gå i en skogsdik till exempel.
Så det är lättare det än att gå efter landsväg?
Ja, det är mycket lättare att gå. För det känner man så väl. Man kan traska hur långt som helst på en skogsdik om man vet att stigen fortsätter. Så det har jag gjort mycket. Jag har en liten sommarstuga ute i Njurunda. Jag brukar göra några promenader där upp genom skogen. Och kan gå mycket långa sträckor.
Hör du, mera fritid. Det finns något som heter taltidning. Och så sen finns det talböcker. Är det bra? Utnyttjar du det?
Ja, vi har ju taltidningar här i Västernorrland. De kommer ju 2 gånger i veckan. Det är utdrag ur dagstidningar. Ja, som de vanliga tidningar som vi får på kassett.
Tack Sven Salin för att du ville hälsa på mig.
Ja, tack så mycket.
Lycka till i fortsättningen.
Tackar, tackar.